svenska.
Vi gör ett litet snabbt bonusavsnitt. Vi är på lokal.
Det är vi.
Det är lite stökigt.
Lite stökigt.
Jag tycker det är gött.
Hur blir det med ljudet? Kanske blir för stökigt ljud.
Ja, men jag tycker det är gött. Ja. Då är man ändå i verkligheten, så att säga. Jag har inga problem med det alls.
Ja.
Vad föranleder detta, Andreas, då?
Lite min ångest kring ett uppdrag som jag har. Jag ska skriva om den kvinnliga hjälten. Jag fick en tidning som ville att jag skulle skriva om kvinnor i kulturen eller någonting. Och så fick jag välja själv lite vad jag ska skriva om. Mm. Så jag tänkte att den kvinnliga hjälten är intressant. Och då tänkte jag på Joseph Campbell. Mm. Jag höll ju på med hans bok The Hero's Journey, en bok om Campbell. När han intervjuas av olika personer så boken består av intervjuer med honom. Och på ett ställe så beskriver han då hur han jobbade på en skola med bara kvinnliga elever. En sån här liberal arts skola i USA.
Ja, just det.
Från 50 till 75 ungefär. Så han jobbade 35 år, mer än 35 år. Men då var det till slut en kvinnlig elev som kom fram till honom och sa så här liksom: men Mr. Campbell, du har talat om hjälten, men hur är det med kvinnan? Kan hon vara en hjälte? Och så där. Och så svarar han så att the woman's the mother of the hero. She's the goal of the hero's achieving.
Hon är den vackra mön.
Vackra mön, hon är liksom prinsessan som hjälten ville rädda.
Musan.
Ja, precis. She's the protectress of the hero. She's this, she and that. What more do you want? Liksom. Så han kunde inte se kvinnan som en hjälte på det sättet, som en klassisk hjältefigur. Liksom. Mm. Och han såg inte det i myterna heller. I det han refererar till myter, religioner, religiösa gudar, gudinnor. Du nämnde Kirke eller vad hon heter. Och
ja, liksom. Det jag gjorde var att jag radade upp lite olika kvinnliga karaktärer från Odyssén. Och då nämnde jag Kirke, Kalypso och Penelope.
Ja.
Men även Helena från Troja och så vidare.
Ja.
Ja. Deras roller där är ju inte hjältedåd.
Nej, de är inte hjälte då, men de är någonting som startar, de är det som driver igång. Hon som blev bortrövad till exempel, hon drar igång hela kriget.
Det är de kvinnliga gudinnorna som sätter igång konflikten.
Ja, precis. Det är, hon som
det är Iliaden i och för sig.
Ja, det är Iliaden, hon som blev bortrövad därifrån. Men och så hittar jag en bok då som skriver om en kvinna som heter Maureen Murdoch. Hon har skrivit liksom en bok som är lite ett svar eller liksom en kommentar på Campbells bok The Hero with a Thousand Faces. Och så beskriver hon då när hon frågar Campbell, och hon var hans elev och har jobbat lite med honom, och så liksom kan kvinnan vara en hjälte, bla bla bla, så frågar hon. Kvinnan är primarily concerned with fostering, alltså fostran eller odla saker. She can foster a body, foster a soul, foster a civilization, foster a community. If she has nothing to foster, she somehow loses the sense of her function och sådär. Men det är ju liksom lite...
Men så den här Maureen Murdoch håller med Campbell, men försöker problematisera det. Ja, tolkar jag det rätt då?
Ja, precis. Hon har väl sett att det finns ett slags terapeutiskt värde med The Hero of the Thousand Faces. För hon ser då, precis som kanske Campbell själv, att det här kan gälla alla människor. Man behöver inte vara en hjälte. Du kan se ditt eget liv utifrån den här hjältens resa. Kan även gälla liksom Nisse som jobbar som IT-expert. Liksom. Så kan han internalisera olika delar av det här.
Men för
och då vill hon göra en kvinnlig motsvarighet till det här. För hon ser på något sätt att liksom, även kvinnan behöver sin hjälteresa. Men den är inte likadan. som den manliga hjältens hjälteresa, ja, eller den maskulina hjälteresan.
Men vad är, jag måste bara, vad är liksom, för mig så jag behöver inte ha kvinnliga hjältar. Jag liksom behöver inte, jag har svårt att förstå grundpremissen här. Mm. Alltså, om vi talar om hur olika arketyper får sina uttryck i liksom litteraturen och ända från antiken och så vidare, ja, så är det ju inte kvinnliga hjältar.
Nej, det är ju inte det, va?
Nej.
Och det är ju Campbells argument, mm, på något sätt. Att de kvinnliga hjältar... Sedan finns det ju kvinnliga hjältar som Jeanne d'Arc till exempel. Det är ju, mm, uppenbart kvinnlig hjälte. Men hon blir ju en hjälte genom att egentligen ta avstånd från det feminina och kliva in i manlig roll, mm, och få manliga karaktär, mm, manliga kvaliteter, det krigiska. Hon är ju sticker ju ner fienden och hugger dem liksom i ansiktet, såna grejer.
I de här senaste,
hon blir ju manlig.
I de senaste Star Wars-filmerna då har de ju en kvinnlig huvudroll eller vad man ska säga. Mm. Men hennes resa är ju inte... hon heter Rey, heter hon. Mm. Rey. Hennes resa är ju inte samma som Luke Skywalker. För Luke Skywalker har ju en traditionell hjälteberättelse. Mm. Där han liksom till slut slåss mot den hemska fadersgestalten som är Darth Vader och sånt.
Precis,
men det som händer med Rey, mm, det är att hon plötsligt bara har en massa olika krafter.
Ja.
Och... liksom, hon är mer ungefär som någon med gamla pengar.
Men är inte hon fruktansvärt diffus som en hjälte betraktad?
Jo.
För jag menar, där har vi också Campbell. Där vet vi att Lucas utgick från den klassiska hjälteresan. Precis. Med Luke Skywalker. Det är call to adventure till exempel. Han, liksom, han vill inte dras in i det här riktigt. Nej. Liksom, han är jävligt mot... Mm. Jag vill stanna här och hålla på med. Och så dör hans föräldrar där.
Ja.
Eller hans fosterföräldrar.
Men, här är frågan. Om man skulle ersätta Luke i originalfilmerna. Och storyn är exakt likadan. Mm. Fast det är en tjej istället.
Det hade fungerat, eller hur? Eller?
Ja, kanske.
Ja,
men det är till...
Hade
det,
man gått på den filmen det på 70-talet?
Nej, men det är fortfarande ett brott mot den arketypens uttryck som talar starkt i oss. Mm. Det är fortfarande ett brott.
Mm.
Alltså, om man gör en annan jämförelse. Om man byter ut Calypso i Odysseen,
mm,
så att plötsligt är den här häxan som håller någon fången med... sex och porr.
Mm.
Plötsligt är det en man.
Mm.
Jag är inte så säker på att det talar...
En swinging dick.
Ja, men liksom, jag är inte så säker på att det talar på samma sätt. Mm. Jag är inte övertygad. Mm. Jag tror inte det gör det. För att då blir det den typen av gisslantagande som sker där. Liksom. Att han är fången hos Calypso i vad det nu är, 7 år eller någonting. Mm. Då blir det fortfarande, om det är en man som är förövaren där, då blir det liksom någon annan grej, va? Blir det inte det, eller?
Ja, det blir nästan fast, skevt, eller man blir är, ännu mer skevt.
Ja, men om en kvinna är fast hos en man i 7 år, eller om en man är fast hos en kvinna i 7 år. Det är inte, jag är inte säker på att det är samma. Det känns inte likadant i magen. Och jag tror att det är samma sak med de här hjältestorna. Alltså jag håller med, Ken.
Ja, ja.
Jag tror liksom, vad mer vill ni ha? Vad vill ni ha?
Nej, men precis. Är det, what do you want? Frågar jag ju Ken. Ja. Liksom. Vad är du ute efter? Liksom? Mm.
Men okej. Okay. Men Maureen Murdoch har ändå gjort en skiss på hur den kvinnliga hjältesyken...
Hon har ju gjort det. Hon är ju liksom, Maureen Murdoch är ju... hade ju som sagt jobbat med en del med, varit elev till, kanske jobbat lite med Campbell. Men hon är liksom väldigt trogen den jungianska föreställningen om världen eller hur man ska se på saker. Så hon menar att liksom för den kvinnliga hjältinnan, den kvinnliga hjälteresan kan man säga, så liksom började med en separation från det feminina. Sedan så leder det till en identifikation med det maskulina. Alltså med kanske faderns värld. Liksom. Mm. Jag förstår vad min far håller på. Mm. Sedan kommer det
ansvarstagande.
Ja, ansvarstagande. Men det är också den logiska världen. Och det är med logik, inte känslor och intuition. Det är inte så jävla viktigt. Utan det är liksom en ganska fyrkantig värld som man går in i och förstår. Mm. Och försöker, man presterar bra i skolan, man får bra betyg. Så får man det jobbet kanske på advokatfirman. Så kommer en road of trials, en väg av motstånd kan man säga. Mm. Då möter man
10 års affärsjuridik där man jobbar 15 jobbar timmar om dagen.
Jag jobbar häcken av sig. Men ja. Där möter man många ogres, troll och en del drakar. Finding the illusory boon of success. Det vill säga när kvinnan då menar, det är inte jag som menar det, Murdoch som menar det här. När kvinnan når de här framgångarna, ekonomiska framgångar, framgångar i karriären, så fyller det henne med ändå, det är inte så jävla tillfredsställande.
Nej, precis.
För kvinnan. Mm. Menar Murdoch, inte jag. För det är liksom, Det är fortfarande på mannens villkor, eller det är patriarkala världen, det är liksom det patriarkala systemet, det är manliga systemet.
Så finns det på advokatfirman och jag snubbar där och han är värre än du.
Ja, kanske alltid där. Det är liksom
inte.
Men den här kvinnan då som tjänar as mycket pengar, hon upplever i alla fall till slut, kommer det, vi är på den här hjälteresan då, en cirkel som är en modell. Awakening to the feelings of spiritual aridity, alltså torrhet, liksom tomhet och döden liksom. Ja.
Typ att de här, okej, nu tjänar jag 100 000 kronor i månaden, men jag liksom...
Men jag har ingen kontakt med mina barn. Jag kan inte...
Jag har inga kontakt med mina barn som jag inte har.
Nej, man kanske inte ens har barn. Eller liksom, man,
jag har ingen kontakt med min hund som jag inte har. Hur så vidare.
Ingen kontakt helt enkelt. Ingen mänsklig kontakt med grejer. Nästa steg då skulle vara att man... Man initierar, går ner, möter en gudinna eller någonting för att det är jävligt flummigt.
Man säger upp sig och blir mammaledig och skiter i karriären.
Ja, precis. Och det här liksom tycker ju Murdoch är helt okej. Så att det är ganska positiv utveckling.
Och det är det här kvinnor gör också.
Ja, det är det här. Och så kan det faktiskt vara. Och urgent yearning to reconnect with the feminine. Då liksom återkopplar man till det kvinnliga, man är hemma, man kanske börjar jobba med trädgården väldigt mycket, man är hemma med barnen, man skiter i jobbet och karriären helt enkelt, det är liksom, det är shit.
Man känner mer tillfredsställelse av att påta i ett litet land som man har gjort. Man känner mer tillfredsställelse av att påta med de grejerna än att vara på affärsjuridikbyrån.
Ja,
det är det som också händer. Liksom.
Ja, det är det som händer. Men man skulle också kunna säga att det är liksom många män tror jag också känner motsvarande känslor. Så det här är ju inte unikt för kvinnan. Eller?
Nej, men...
Hur tycker du att jag är...
Nej, men jag tycker att det är ett onödigt försvarstal.
För att liksom... Ja, men det är ju inget försvarstal. Det är bara att säga att det är så. Det kan ju vara så. Att det här
så är det ju såklart. Men i den supertestosteronmiljön där allting är astävlingsinriktat, det är ju många män som inte orkar vara där, eller?
Väldigt många män, tror jag.
Inklusive mig själv.
Ja, precis. Jag också.
Och Andreas.
Ja.
Så att visst.
Så vi har lite förståelse för den här modellen, kan man säga.
Ja, som absolut.
Då vidare då den här cirkeln, The Heroine's Journey. Den kvinnliga hjälteresan. Urgent yearning to reconnect with the feminine.
Ja.
Healing the mother-daughter split. Lite weird.
Ja, men det har att göra med att när man gjorde separationen från det feminina.
Ja, just det. I början.
Då går du in, i början, då går du in i männens värld.
Ja.
Det är det som du sätter ihop igen. Ja, om jag tolkar
precis.
Det.
Ja, precis. Så... Och nu är vi alltså på klockan 9 i den här cirkeln. Healing the wounded masculine. Har jag inte förstått riktigt vad hon menar.
Nej.
The wounded masculine, vad skulle det vara? Och sedan då, sista steget är integration of masculine and feminine. Integration i hela självet av det maskulina och feminina. Så då blir man en hel person, då menar han. Då blir man en fullare person, en mer komplett person när man har när man på något sätt har integrerat både sin egen kvinnlighet eller feminina och det maskulina i sig själv.
Men jag tror, om jag ska bara kommentera, så tror jag att det är väldigt lätt hänt också att om man har ett samhälle som vi har där man mäter många framgångsfaktorer utifrån ganska extrema maskulina miljöer, för det är de som tjänar mest, typ affärsgrejer och så vidare. Och när man har den måttstocken och det är massa personer där som inte får ut någonting av det, det finns liksom en konflikt i det.
Ja, det finns det. Ja.
Och så jag tror att hon är någonting på spåren här. Liksom. Att det är, så här, vad fan är poängen då? Okej, ska du göra superkarriär? Och så får du frysa dina ägg. Och så är du, när det börjar lossna så är du precis så gammal.
Ja, att är 40 bast.
Att det förmodligen inte går att få barn längre. Du får mongon får du.
Ja,
får
du mongon. Kan få...
Ja. Ja. Som sabbar karriären ännu mer.
Men det är ingen bra deal. Det är ingen bra deal för kvinnan. Det är det hon menar liksom. Men det är liksom, och hela som jag sa till dig så liksom vad fan var det jag sa? Jag har glömt
det. Men ditt mission är att du ska skriva om det här.
Jag ska skriva om det här och det är jättesvårt för jag måste koka ner det här känner jag. För jag börjar tänka på filmen om Margaret Thatcher.
Ja.
Som är lite den här, hon kliver ju in i mannens värld oerhört mycket i den filmen, till exempel The Iron Lady, va?
Hon är nästan hypermaskulin.
Ja, nästan liksom mer maskulin än alla andra.
De får kompensera ännu mer kvinnor när de försöker vara i den maskulina världen.
Ja, liksom. Visst. Ja.
Men okej, första då som jag tänker det är ju att det finns en konflikt här. Att det är lite tabubelagt att prata om sådana här skillnader liksom.
Kan vara det.
Ja. Och, men samtidigt som det är lite...
Då är du biologist.
Ja, idiotiskt ord. Förlåt mig, men det är det.
Jag håller med.
Ja. Men i den här världen, då blir det plötsligt att... Ja, men till exempel i vävstugeföreningarna som vi har i Göteborg så är det typ 98% kvinnor. Och i Märklintågsföreningarna i Göteborg så är det 100% män.
Ja.
Så... Vi gillar ju olika saker, uppenbarligen. Och det är det jag tror... jag kanske är naiv nu, men det tror jag kan, göra det mindre konfliktfullt att tala om. Att vi faktiskt gillar olika saker. Och visst, det är klart att vi höjer hjältar över alla andra. Men det gäller ju också män. Vi höjer, de flesta män är ju inte hjältar. Utan väldigt få män är hjältar. Och då höjer vi dem. Men då höjer vi dem både över män och kvinnor. Så jag försöker liksom undvika den här man-kvinna-konflikten. Ja, precis. Att hjälten är... För hjälten är ju någon som vi kan se upp till. Men det gäller ju liksom männen också. Att om du tar till exempel traditionella fältslag. Kan även gå till första världskriget. Du hyllar ju inte dem som oftast i alla fall. Men det är ju så här. Någon som haft typ hur tur som helst. Inte blivit mördad. Och kommer hem. Och så har gjort något. Lyckades rädda någon. Alltså så här, det är väldigt få som liksom inte har den här extrema hjälten. Det är få som får den här Medal of Honor liksom. Det är få som får den här finaste utmärkelsen. Det är liksom ingen... det är ingen generell sak även för män liksom. Det är jävligt ovanligt, men det är någonting att se upp till och någonting att drömma om och någonting att fantisera om. Det är ett ideal, men jag håller med Campbell. Jag tror inte att det finns en feminin motsvarighet till att utföra detta. Jag tror inte det.
Jag tror inte heller riktigt det. Det är väl också, men det är också det,
men det
som
behöver inte vara dåligt.
Nej, men det är som Murdoch tror jag är ganska, hon tror ju på den jungianska förklaringen av skillnaden mellan män och kvinnor. Hon det är inte så att hon är arg på Campbell för att han har missat det, men hon känner att det finns för den kvinnliga resan i livet på något sätt. Att det finns vissa saker som är väldigt viktiga, och det är ju liksom att, eller hon ser ju någonting att kvinnan försöker verkligen passa in i det manliga systemet, men att
det är,
att det är ett misstag till slut, för det är så jävla otillfredsställande.
Det är fake, liksom. Ja. Men då, jag tänker också att det finns en slags, och det är också en, vi kan kalla det för en arketypisk strävan till att uppfylla, att känna sig hel inom det feminina, som har mer att göra med saker som saker som vi män inte alltid förstår oss på. Som så här, kvinnor kan snöa in mycket på om det är fina material i kläder på ett annat sätt som få män tänker på. Att man gör någon liksom, att det finns en helhet med familjen och att man har en riktig, genuin stickad tröja. Och den här stickade tröjan håller också ihop liksom så här, relationen med systern. Och de har jag pratar väldigt abstrakt nu. Men, och de här sakerna är asbra och asfina. Men de är liksom inte i våran manliga sfär.
De har ju ett värde kanske i det manliga systemet kring där saker är fyrkantigt och där saker är... Men de har ett stort estetiskt värde, kanske ett andligt värde.
Men det här, om man...
intuition, känsla, liksom kvalitet.
När man hejtar på... När man hejtar på den här separationen mellan könen som modern feminism ibland gör, så är det väldigt kontraproduktivt, för det man hejtar på är ju också det feminina liksom.
Ja, ja, visst. Det som blir är
ju,
problemet.
Det blir ju liksom absurt, för att det leder ju bara till, jag menar inte för att vara sån, men vad fan. Ska vi hylla att någon jävla kvinnlig affärsjurist hatar sitt liv? Eller liksom, är det en bra hyllning liksom? Alltså, jag är inte säker på att det är det. Ja. Okej, okay, Andreas. Okej, du har ett mission när du ska skriva ihop det här.
Ja, precis.
Ja, och det som jag tror är ett problem här, det är att om det är så att Campbell har helt rätt i sin analys, att det man menar med den hjältearketypen helt enkelt bara... är så.
Ja.
Alltså för det är det
antingen känns... köper du det handlar om premisser på
precis.
Det. Precis.
Och premissen för den det Campbell menar med en hjälte. Mm. Det är inte samma sak som ordet hjälte betyder för oss i det moderna samhället.
Nej.
Liksom.
Nej.
För att om någon går till sitt jävla jobb och inte är en ho, så tycker jag hon är en hjälte.
Ja.
Ja. Är du med vad jag menar?
Ja, precis.
Att det är det som blir liksom det viktiga här. Att, för att,
och är bara... det lite en glidning av begreppsglidning?
Ja, liksom. För om man bara stryker ordet hjälte från allt som är feminint, då kommer folk missförstå detta. För det är inte där, det är inte så vi talar om de här sakerna.
Ja,
så det är det. Men om man menar hjälte i Jung, Neumann och Campbells bemärkelse, där den personen så här genomgår den processen som de pratar om.
Ja, till att bli en individuationen eller att bli en komplett, en mer komplett människa.
Ja.
Eller vad?
Ja. Och också då som jag talade om tidigare, att de flesta män gör ju inte det heller.
Nej.
Så att liksom, för det är också, blir också så här... vad ska jag säga? Det blir också orättvist. Jag menar, de flesta var inte Achilles är inte... Det är inte så att alla är Achilles.
Mm.
Folk kan ju se upp till Achilles, men folk är inte Achilles. Är jag något på spåren här?
Nej, men jag tror det finns en... För jag gjorde ju lite research om det, och då liksom... den kvinnliga hjälten, och Peterson hade någonting på YouTube.
Ja.
Och då beskrev han att skönheten och odjuret var den klassiska... kvinnliga hjälteberättelsen på något sätt.
Sa Jordan Peterson?
Ja, han sa det. Och då menar han att den kvinnliga hjälten är den som ungefär tämjer den manliga skeva karaktären. Odjuret är ju en karaktär som liksom som måste räddas på något
sätt. Men det stämmer ju också överens med Maureen Murdochs idé där då att det är den kvinnliga hjälten som odlar eller ger utrymme för...
Ja, just det. Skapar samhället eller civilisation eller på något sätt fostrar samhället. Fostrar sina söner.
Men jag tycker bara,
till att det är vettiga män. Och
jag tycker också det är begreppsförskjutning. Liksom. Vadå?
Man ska bara... Du menar att det inte är hjälte på det klassiska, i den klassiska...
Ja, det är det jag menar. Nej, för då blir det liksom...
Det är den goda modern.
Precis, det är den goda modern.
Är det Great Mother, är det hon som är hjälte då?
Ja.
Men det är det ju inte heller. Då.
Nej, men då blir det begreppsförskjutning.
Ja, det blir det.
Ja. Men kan man inte säga att det är bra att vara den goda modern och det är bra att vara en hjälte. Mm. Men vi män... kan inte vara den goda modern.
Absolut.
Och kvinnorna kan inte vara den arketypiska hjälten. Alltså jag tycker det är helt okej. Jag ser lite konflikterna, men jag väljer
man kanske
att
måste landa i det på ett plan också. Den kvinnliga manliga hjältearketypen finns ju också. Det kommer jag att tala om lite
Ellen
tidigare.
Ellen
Ripley i Alien, ja. För hon det hade ju lika gärna kunnat vara en man som spelade Ellen Ripley.
Ellen Ripley.
Ja, precis.
Nej, jag tror inte det.
Tror du inte det?
Nej. Eller det beror på. Hon tvingas ju att ta ansvar och grejer utifrån. Liksom. Jag vet inte om jag ska välja. Jag vet inte, kanske. Men hon är ju som en kar. Det är ju samma med Margaret Thatcher.
Ja.
De är som snubbar.
Ja,
det kan ju inte vara målsättningen för det kvinnliga hjältemordet. Att vara som snubbar. Nej.
Men det är ju det som Murdoch beskriver här.
Jo.
Att den vägen inte är så lyckad för kvinnor. Att bli så manlig att du... Liksom
jag ser fram emot när du skriver om det här i Rikspressen utan att någon blir halshuggen.
Nej, men det är jättesvårt. Men det är en svår grej.
Ja.
För jag tänkte skriva lite om Margaret Thatcher och bland annat drottningen sådär.
Men jag tror du ska göra det. Att om du skriver om det så ska du reda ut hjältebegreppet.
Ja.
Och vara tydlig med att ordet hjälte 2022 är inte samma sak som ordet hjälte i en jungiansk arketyp.
Nej.
Det är liksom inte
samma... Det är inte det som Campbell menar. Nej. Det är inte det som Jung menar heller. Nej. Utan det är något som...
De menar uttryck för hjältearketypen. Ja,
och det som Murdoch skriver är någonting annat.
För om du inte är noga där med definitionerna så tror jag att det kan bli... då framstår det istället som någon slags man-kvinna-konflikt som det egentligen inte handlar om.
Nej, precis. Ja. Det är liksom... Det är... Men du förstår, abstraktionsnivån här är ju väldigt hög. Det är väldigt konstigt.
Ja, men det blev säkert jättebra. Det blev lite kortare idag, men jag tror att det kommer gå jättebra.
Vi kan återkomma till det här också.
Ja, precis. Vi kan återkomma till detta. Jag tycker det är helt okej. Jag har ingenting mer att säga.
Nej, tror jag.